Ja, då är plötsligt tillbaka igen.
Ja, och den här gången blir det ett strålande avsnitt.
Det blir ett alldeles fantastiskt strålande avsnitt och det blir lite sådana här specialavsnitt. Vi har lämnat böckernas värld och gått på vad som först jag kallade ett brev, men det är ju inte ett brev, det är ju ett tal faktiskt.
Ja, till min stora besvikelse så glömde jag bort att försöka hitta talet om det fanns inspelat med den tidens teknologi.
Men det gör nog inte det, va? När jag undersökte om det så jag är inte ens säker på att hon höll talet, men det är ett tal skrivet av henne i alla fall. Jag får lite blandad information när jag sökte om hon höll talet. Det har inte bekräftats till varje pris, eller till varje pris, till varje källa liksom, har inte bekräftat detta. Och nu kanske vi ska berätta vad det handlar om också.
Ja, vem är hon? Denna hon?
Vem är hon? Hon är ingen mindre än världens mest kanske berömda kvinnliga vetenskapsman. Vetenskapskvinna. Vetenskapsperson. Madame Marie Curie.
Hon, ja.
Hon, ja. Och hon... innan vi går in på henne, det här är då, vi ska prata om det tal hon skrev till studenter på Vassar College 1921. Litet tal om radium.
Och dess upptäckt.
Och dess upptäckt, ja, precis. Dess upptäckt, precis. Och, alltså... vad heter hon? Fru Curie, professor Curie, vilket man nog ska kalla henne professor Curie även om hon var det, därför att hon pratar själv om professor Curie och då menar hon sin man, så att för saklighetens skull så kallar vi henne Marie Curie, tänker jag.
Eller? Ja, hon blev ju delvis utbildad i något som kallades det flygande universitetet, som var en underjordisk lärdoms och säga trend på den tiden för att undkomma vad ryssarna och kommunisterna tyckte var rätt vetenskap. Så hon var lite så här, hon var kvinna dessutom, så det var ju lite si och så.
Hon var kvinna dessutom, ja.
Hur officiellt det var på den tiden.
Ja, precis. Ja, hon är ju väldigt speciell, det får man ju säga, för hon är ju den första kvinnan att få Nobelpriset. Och i ett sånt ändå väldigt mansdominerat ämne som än idag är väldigt mansdominerat, nämligen fysik.
Det är den tiden dessutom.
Ja, på den tiden, det alltså den dörren hon slog in, det var ju en gigantisk kyrkport, får man ju långt säga. Den måste vara tung att öppna, minst sagt. Jag tycker det är häpnadsväckande nästintill. Det finns ju det här berömda fotot på henne när hon sitter och poserar med dåtidens stora fysiker, Einstein, Bohr och Rutherford och en massa andra. Jag kommer inte ihåg vad det är taget någonstans. Men hon är ju verkligen den enda kvinnan på fotot.
Så att, ja, det var väl hon och Selma Lagerlöf på den tiden, om jag inte har min tid fel här.
Ja, men precis. Och inte nog med det. Hon fick ju ett Nobelpris till i ett annat ämne. Det är du. Det händer inte ofta det heller.
Det händer inte någon alls nästan.
Nej. Och det är lite grann, tycker jag. Det tycker jag är så coolt med det här. Den här tidens vetenskap är ju fortfarande inte så, den är inte så revirmässig som den är idag. Den är inte så specialiserad som den är idag. Så att det syns ju i det här brevet hon pratar till studenterna. Det syns ju jättetydligt, hon beskriver, det kan vi ju förklara. Hon beskriver detta ganska korta brev, sin arbetsprocess. Och i det så ser man ju att hon är ju tvungen att vara kemist väldigt mycket av det arbetet som fysiker. Och det är ju väldigt spännande.
Ja, hon beklagar sig dessutom att, vilket är en av de saker jag tycker om i det här talet, hon håller en litet, hon hyllar grundforskningen verkligen, men beklagar sig också över att de får inte mycket pengar, som fick göra allting själv i flera år och gräva fram mineraler, som dessutom var sällsynta, eller låg radiumhalt.
Så är det ju, alltså det hon gör här är ju ganska revolutionerande med att, alltså radiumhalten i mineraler är ju aldrig hög. Den är ju betydligt lägre än uran i jämförelse då, som är ett mycket mer vanligt förekommande grundämne.
Så hon pratar om... Förlåt.
Ja, miljontal, precis. Det är miljoner.
Ja, precis.
Ja, precis. Och ja, nej, nej, jag är imponerad över det, för det, så här skulle det aldrig fungera idag i naturvetenskap. Du skulle ju inte ha en fysiker som är ute i naturen och hacka loss bergarter för att ta med sig hem för att kemiskt utvinna en salt som man sedan ska forska på. Det händer ju inte idag på det viset inom fysik. Liksom. Utan där, där är ju så tydligt uppdelat de olika delarna, vad man kan och vad man ska göra, vem som ska göra vad.
Ja, hon hade ju till och med kommersiella intressen. Hon pratar om kvinnor i USA, en fabrik. Jag misstänker att det är de här radionflickorna som senare...
Just det, ja.
Som målade klockor och hade som en radionfärg till, låt oss säga, ej fördelaktiga hälsokonsekvenser.
Så är det ju. Jag menar, det här tycker jag också är en andra spännande delen med den här tidens fysik. Den är så optimistisk, den är så nyfiken och man ger sig i kast med saker och ting där man ser idel fördelar, inte minst med radioaktiva material, vad det ska användas till och medicinsk behandling går hon in väldigt mycket på. Det gör även hon som kommenterar brevet i överst, som jag tror är, kan det vara den ansvarige professorn eller någonting på detta universitet på den tiden, jag vet inte.
Det stämmer säkert. Jag hög också på det. All the more intense because of the hope which was inspired by the possible healing qualities of the radiations from this new element. Jag menar, but som jag skrev som kommentar här.
Det låter ju så väldigt knepigt, men det är ju redan på den här tiden har man ju koll på att strålning kan användas för att döda cancerceller. Man ser ju att cancerceller ganska tidigt har svårt att återhämta sig jämfört med vanlig cellvävnad. Och att det kan användas i strålbehandling. Det är ju ganska, jag vet inte exakt när det är man upptäcker och börjar använda det på större skala, men det är ganska tidigt man gör detta.
Också en massa kvacksalvar in i leken och sålde typ piller med uranium.
Andra. Så är det ju.
Jag menar, de var det ganska blir naiva så, kunde jag konstatera, både och liksom. Som du säger, positiva till den nya utvecklingen. Men ja, kanske lite sådär, vi stoppar ner händerna i uran och ser vad som händer.
Ja, men det är ju så. Konsekvensanalys på sikt fanns inte på den här tiden. Det fanns liksom inte en ordentlig koppling till medicinen på det viset där man kunde se på sikt. Man ser att man behandlar någon, personen blir bättre, alla är lyckliga, men att personen sen 2 år senare dör i cancer istället som den fick av strålningen, det uppmärksammas liksom inte. För det finns ingen uppföljning, det finns inga metastudier, det finns ingenting sånt på den här tiden där man går igenom material och tittar tillbaka, vad hände här, hur gick det sen och så vidare. Så att det är ju inte jättekonstigt egentligen, därför det tar en jäkla tid att upptäcka alltså cancer från strålning oftast på det här sättet. Det är ju inte någonting som man ser dagen efter liksom.
Nej, så att, men sen hade de väl en lite mer positiv syn på vad heter det, framstegen då i vetenskapens, vad kan man säga, gryning.
Men så är det,
vi kunde verkligen vetenskapsmässigt komma fram till en bättre värld och hitta grundämnena.
Ja, det här är ju tiden innan cynismen uppfanns kan man ju säga kring vetenskapen. Alltså den är ju extremt optimistisk på gott och ont. Jag kan ju uppskatta det här positiva och att vetenskapsmännen på den här tiden, det är ju kändisar. Alltså de är ju, du vet, ska komma, nu ska den komma och föreläsa här och det står ju om det i tidningarna och så vidare. Du vet, det händer ju inte idag med någon i princip.
Nej, på så vis är det en vacker värld. Och som sagt, jag uppskattar verkligen att hon säger det i något stycke att vetenskapen bör ej utföras för vinning utan för dess egen skull. Och man vet ju aldrig vad som kommer med, även med grundläggande forskning. Det gav mig ett glatt hjärta.
Ja, absolut, absolut. Alltså den här glöden, om man får, den strålande glöden som finns i hennes forskning, den är, jag tycker om den och jag tycker man ser den även idag hos forskare och sånt, att det finns ju en passion och en kärlek till det man sysslar med som är väldigt tydlig i det här talet. Och att det är klart man inte vill fokusera på eventuella negativa konsekvenser, framförallt när man inte känner till dem. Hon känner ju inte till dem, de här negativa konsekvenserna. Det tog ju tag innan vi upptäckte det på riktigt liksom.
Och när man har fått först
in...
Ja, nu har vi hennes arbetsböcker och verkstad är fortfarande livsfarliga. Men det visste inte de som du säger. Så.
Nej. Man, alltså, sättet att mäta strålning på den här tiden, det var ju med ett, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men elektroskop eller någonting heter det. Och det är ju ett instrument du för ett radioaktivt föremål till. Om vi börjar redan där så är det är inte jättetydligt hur det kan registrera strålning. Jag kommer inte ihåg exakt hur det går till när det mäter på detta. Men i grund och botten så är det ju elektroner som ska flytta på sig helt enkelt. Och det är det som man ser det på. Men det kan man ju inte använda för att mäta strålning med speciellt noggrannhet eller i ett rum och så vidare. Så att jag kan förstå varför man missade hela hela elefanten i rummet så att säga. När man jobbade som hon gjorde på den tiden.
Ja, nej, jag försöker inte dissa Kri. Jag tycker bara det är synd. Hon och många andra fick ju betala priset ändå för sin.
Så är det ju. Hon dog ju, ja, hon dog ju av vad man tror beror på strålningen, en benmärgs skadade celler. Cellerna i benmärgen som skadades av joniserad strålning, tror man i alla fall. Man vet ju, det är ju sådär, det är väldigt svårt att belägga sånt där, men det är ju väldigt sannolikt. För det är en väldigt ovanlig sjukdom och den är kopplad mycket till just strålning. Så att,
ja, återigen, hon jobbar ju i åratal i någon slags fabrikslokal med att ta fram radium, så att
ja,
det är väl tyvärr inte helt orimligt, nej.
Ja.
Men du ska ju... Ja, när jag läste det brev, det kände som jag ofta gör med våra ursprungstexter som Origin. Ja. Eller för den skull Moby Dick. Man känner sig nästan, jag blir exalterad av att läsa liksom, det här är starten på forskning i radioaktivitet och ser det som grunderna väcklas ut. Det är en härlig känsla.
Ja, det här är ju verkligen, det är ju Becquerel och det är ju hon och det är ju bara några till som har hållit på den här tiden. Och...
Ja, hon nämner ju till och med Becquerel så att...
Så att det är ju inte många som har rört vid det här innan hon gör det, så att säga, detta ämne. Innan det har det mer varit någon kuriosa där man har väl visat någonting. Titta här, om man lägger denna saken på detta, vad som sker, att den här grodan slutar sprattla om man lägger den här glödande grejen på den.
Men kan du tänka dig att sitta där, om man nu höll talet i, liksom, man kunde ju, det vore ju svårt att förstå som elev på den tiden hur stort hennes verk är.
Ja, jösses, ja. Men jag tror att man fattade det. Jag tror att hennes manliga kollegor, Einstein, Bohr och så vidare, de förstod nog verkligen att hon var stor. Men frågan är hur mycket de egentligen släppte in henne i denna fullt ut ändå, utan att det dök upp den tidens ändå, som finns även idag, manliga avund. Jag kan tänka mig att det ändå låg där och pyrde alltid.
Ja, Einstein var ju... Till att börja gifta sig med någon kusin vill minnas. Så sen håller han på med lite sidekuckelur också. Så att,
ja,
exakt. Bara som ett exempel.
Så är det ju. Så att jag, utan att förtala det så här, för att jag menar...
Nej.
Nej, precis. Vi vet ju inte. Men den miljön på den här tiden är ju inte progressiv med dagens mått mätt. Så att jag tänker att det måste ha varit idel uppförsbacke för henne. Och att de egentligen ivrigaste påhejarna är ju andra kvinnor. Som just det här college som hon talar till där hon, och så vidare, så att ja.
Ja, men då kan vi väl säga som så, en liten hint, eller vad kan man säga, halv spoiler, vi kommer att ta upp i framtiden lite andra kvinnor från vetenskapens och filosofins historia.
Ja, men det känns som att det måste man göra, därför att det är många av de här kan inte nog mycket nämnas, så att säga.
Nej, många är glömda, som Hedy Lamarr, ja, som hade med radiogrejer att göra. Hon är mest känd, ja, som en sångare. Eller skådis i alla fall.
Ja, precis. Och eftersom vi inte då har några stora texter att analysera i många av de här fallen, utan det mer kanske handlar om arvet rent allmänt från personen, så kommer kanske inte alla dessa avsnitt heller bli så långa, men då istället blir det fler, får man hoppas.
Nej, men jag tycker bara att vi pratar om dem är till att börja med bra för oss också, och få lite, ja, mer bred syn på historien.
Men precis, om vi bara ska kort nämna lite om det här brevet, hur det är skrivet, så är det ju, alltså det är ju återigen, det känns som det skulle kunna vara skrivet idag, som ett tal. Det är ju inte ett brev återigen, men det är ett tal.
Ja, som... det är inte ett enda ord som jag tänker, det där var ålderdomet, och då skrevs det ändå, när var det, tidigt 1900?
1921, så att det är 100 år sedan, precis.
Det är inte ett ord som är konstigt, och det flyter ju på dessutom. Det är inte stelt och vetenskapligt som man kanske tänker normalt, utan det är väldigt, väldigt välskrivet.
Ja, men det är ett tal skrivet lite populärvetenskapligt till publik som ska lyssna, så att de, utan att bli väldigt alltså, torrt och stelt. Utan man märker att det här är insatt, det här är kunnigt. Det är väldigt många ämnen som nämns vid namn i detta tal. Det lär jag märka till.
Oja.
Och jag märker ett par språkliga saker som avslöjar att det är en tidig liksom ålder, men ja, det är ju inte någonting egentligen, ingenting radikalt.
Jag tycker med det innehållet som jag använder, att man är mycket optimistisk kring hälsoeffekter, ja, och så, men inte själva språket tycker jag.
För att säga. Nej, det är väldigt vad ska vi säga, oförsiktigt på den punkten. Det är ju väldigt ett tal idag hade nog varit lite mer distanserat till det egna, och där man hade pratat lite utifrån, så att säga, och sagt att man skulle kunna säga så här, och väldigt tassande och försiktigt, medan här är det mer bevis och det är mer. Ja, och liksom så här är det. Så att, ja.
Fast
Ja,
hon
nej.
hade ju den på, hon och andra på fördel, ursäkta,
Ja.
insatte skatten i här.
Ja.
Biblioteksskatten. Hon hade ju den fördelen tillsammans med Bohr och Einstein att det var ju stort sett bara de som visste sånt där. Så att det fanns ju ingen anledning att prata, ta det försiktigt
Nej,
till
precis, precis.
vanliga
Så,
människor.
ja. Nej, det, alltså, när det gäller populärvetenskapliga biten, hur den, dess historia, så är det ju också någonting vi kanske bör undersöka mer, hur den har utvecklats. För det är ju givet liksom ett, det är också en sak som ändras över tid, hur den ska se ut och hur den ska skildras. På samma sätt som att vetenskapen här är väldigt, jag menar, är du en auktoritet och 1920 i fysik så kan du uttala dig om medicin och kemi och det är alla lyssnar. Alltså Einstein är ett bra exempel på det. Alla hans brev där han skrev om fred och filosofi och så vidare, det är ju liksom långt bortom hans egentliga kompetens. Men han, du vet, när han säger någonting så lyssnar alla på det.
Ja, det klassiska brevet till USAs president om atombomber och grejer. Det var ju liksom en atombomb rent budskapsmässigt.
Ja, precis. Ja, precis. Nej, och det där ska vi ju naturligtvis återkomma till längre fram och göra då jämförelser på hur man uttrycker sig. Och jag tänker att nämnda, icke helt okända fysiker vid namn Einstein också är en person vi ska titta på givetvis i detta. Ja, kollega.
Ja, jag känner att jag kanske inte har så mycket mer att säga om brevet. Jag borde ha mer att säga om personen, men å andra sidan, i vetenskap är det ju så att vetenskapen är det viktiga, är ju personen. Även om
Precis.
jag fortfarande vill lyfta fram just Curie och andra
Men så är det. Det här är en
kvinnor.
intressant människa på jättemånga sätt. Jag skulle ju nog vilja se att det skulle skrivas mycket mer om henne och filmas mycket mer om henne, för den här personen behöver nog lyftas fram som minst lika viktig som Einstein och andra faktiskt.
Ja, hon uppfann ju tydligen ordet radioaktivitet, vad jag förstår. Bara
Ja,
en sån sak.
precis. Ja, och upptäckare av flertalet olika kemiska, eller mineral och grundämnen. Jag menar, bara en sån sak. Det är ju liksom ett diger lista av, och bara en sån grundnötande grundforskning som hon har gjort, där hon har suttit och, hade inte varit för att hon satt där och kämpade och förgiftade sig själv med dessa radiumsalter som hon höll på att arbeta med, så hade ju vi ju antagligen inte haft en massa idag som vi tar för given kunskap om hur strålning fungerar.
Nej, och det är någonting jag vill ta upp framöver, inte bara om kvinnor, utan hur, i brist på bättre ord, tokig vetenskap kunde vara. Och är väl fortfarande, speciellt innan modern tid. Det
Precis.
provades allt möjligt. Man satte in, man gjorde operationer på sig själv och gav sig ut på expeditioner.
Ja.
Gud vet hur länge, kom ibland tillbaka. Sådana där saker är ju lätta att glömma.
Precis, precis, precis. Ja. Men då avslutar vi denna lilla extra avsnitt och återvänder till våra respektive platser i där vi hör hemma, i biblioteket. Du nere i källaren och jag uppe vid receptionsdisken. Eller hur, kära kollega?
Ja, du får hälsa så gott alla besökare från mig.
Det ska jag göra. Tack och hej från oss.
Tack för det.